Men idén om splittring är ju också, det känns som det kommer från två håll, att den kommer både utifrån för att avväpna och som en härskarteknik, att så här, ja, men ni bråkar ju bara med varandra så vi behöver inte lyssna på er. Men också att det kommer från två håll inom feministen också egentligen, att det kommer från äldre generationer som Ebba Witt-Brattström som var med i det här tv-programmet också och förfasade sig över hur splittrad den nya feminismen är och den moderna feminismen, och att det handlar om att de här människorna har kämpat för en sak så länge och har det liksom i ryggen att försvara sig och utgå ifrån en position där man blir attackerad hela tiden, och då har man inte märkt att man har uteslutit väldigt mycket människor och man vill liksom inte riktigt erkänna att ens egna sätt kanske inte var tillräckligt liksom. Och att då måste man ju lyssna på de här nya rösterna och de nya perspektiven som kommer in, för annars så...
Men de har ju stagnerat, de har ju stannat där. De hade sin kamp som den såg ut då, för att då var liksom förutsättningarna annorlunda och världen såg annorlunda ut. Och sen när de liksom stannat där och inte riktigt hängt med, för så kände jag med Belinda, att hon inte riktigt har hängt med sen Fittstim-tiden, att hon inte riktigt förstår, hon känner sig utanför helt enkelt. Hon förstår inte de här nya, liksom, vad betyder cis, vad är det här för någonting? Och skulle vi inte bara kämpa för lika lön? Och jag tror att det är då de upplever, de är splittrade, och då upplever de att feminismen blir splittrad. För det märker jag också, att det finns vissa feminister som upplever, eller säger att feminismen är splittrad, men det är oftast feminister som kanske inte riktigt har greppat alla de här nya liksom, tankebanorna.
Det genomsyrar ju hela samhället. Alltså, det är ju liksom cissexismen, sexismen, rasismen, heteronormaliteten. Det genomsyrar ju hela samhället, alla led. Så vi kan inte prata om de stora frågorna och de små frågorna, för allting hänger samman. Allting har ett liksom, det genomsyrar, då måste vi arbeta på alla led. Och därför blir det problematiskt att hon förminskar och förlöjligar barbröstad av det och hen-diskussionen. För att det blir att alltså motståndet måste finnas överallt. Normkritiken måste ju finnas överallt. För det hänger samman. Så att har vi till exempel, jag blev så förbannad när hon började på förskola på Södermalm då. Hela denna hen, hon börjar ju med att förlöjliga hen. Och då förminskar hon ju alla personer, alla hen. Och varför vi använder hen, varför det är viktigt. För att har vi till exempel en normkritisk skola och förskola, då skapar vi ett spektra för barn som också tillåts vara människor och utvecklas utifrån tvåkönsnormen och får hela liksom, spektrat och verktygslådan. Och att då liksom ifrågasätta det istället för se hur det hänger samman i längden, i hela samhällets led. Så de här människorna som vi växer upp nu är ju med och formar och skapar samhället. Så att det är en stor fråga.
Men hon ville inte förstå.
Nej.
Det var det, hon ville liksom bara förlöjliga.
Hon hade satt sig på tvären och så hade de klippt det så himla osnyggt.
Här är ett hemdagis, här får de inte leka med dockor. Här och här.
Ja, så tillskriver de massa saker.
Istället för att se precis den där stora delen, att det är de här människorna som ska föra vidare våra traditioner och ska vi föra vidare de här könsnormerna och snäva liksom normerna överhuvudtaget, eller ska vi skapa ny värld med nya tankar? Precis.
Och det ena utesluter inte det andra, tänker jag heller. Som till exempel FI, vi driver ju jämställda löner samtidigt som vi vill se en normkritisk skola, samtidigt som, för att det genomsyrar hela samhället och det behövs motstånd. Och vissa kanske vill ta det, alltså en förälder som vill kalla sitt barn hem och någon som kämpar, alltså det är ju, allting behövs, motståndet behöver finnas överallt.
Carina.
Vänd ryggen här.
Det gör inget. Jag bara tänker att ett missförstånd som verkar vara ganska utbrett, det är att feminismen är ett företag med en direktör och en ledningsgrupp och där alla jobbar utifrån tre kärnvärden och att det här företaget bestämmer över alla andra feminister. Det är ju lite sorgligt att det är så många som tror det, för att feminismen är ju ett sätt att se på mänskligt värde som genomsyrar allt ifrån ideella föreningar, privata samtal hemma vid lunch eller middagsbordet, upp i de liksom politiska leden i alla partier nästan. Och alltså det finns ju på så väldigt många olika ställen, så att jag tycker att det är ganska naivt att förminska en människa till att bara kunna koncentrera sig på några få frågor. För att jag menar, jag kan vara, ja, som jag sa förut, lite lättsamt, men jag kan väl vara miljöaktivist, feminist och fotbollstränare och inte gå sönder som människa för att jag måste klara av alla de här rollerna och frågorna som är så viktiga för mig. Utan det är ju frågan om att, där jag tycker att det blir lite sorgligt är ju att när det liksom, ja, sopas undan så här. För att självklart så finns det ju de som kan komma till mig och säga att hen är väl ett jävligt fånigt ord. Ja, det kan du ju få tycka. Men för min del, det som jag också tycker är viktigt, som själv sitter och jobbar på, jag jobbar på en statlig institution i ett demokratiskt land och jag visar upp material, satirmaterial från människor som har riskerat att bli ihjälslagna i sina hemländer. Jag har ett ansvar att se till liksom de större perspektiven så. Och i det här fallet då, om man pratar om hen utifrån ett akademiskt perspektiv, så finns det ju möjligheten att befria en text, en artikel, en rapport, en analys från ett könskodat belastningssystem. Om man inte använder han eller hon utan använder hen, så har vi en neutralitetsfaktor när det inte är en specifik fråga relaterad till kvinnor eller specifik fråga relaterad till transpersoner eller till män, oavsett hur man könsdefinierar sig. Men just det här att vi också har det som ett redskap inom akademin att kunna avläsa någonting och få ett annat resultat. Och det är någonting som jag tycker är viktigt, och det är därför jag kämpar väldigt mycket för tillgänglighet och könsneutrala texter, till exempel när jag skriver för utställningsmediet. Det är mycket, mycket research och ganska ytlig. Det är lite information väl ute där. Och då tycker jag att det är intressant om man försöker jobba med de sakerna. För det är ändå det som de som jag jobbar med, de tecknare jag jobbar med, de jobbar så. Och de riskerar väldigt, väldigt, väldigt mycket. Men jag tycker liksom att man kan lyfta en fråga och ta upp den på väldigt många olika plan.
Sen så, det här har jag pratat ganska mycket om, att jag tror att alla grupper i samhället som på något vis är underprivilegierade har den här nackdelen med att de buntas ihop till en grå sörja. Om man tar feminister. Feminister är håriga, högljudda och vill bara visa pattarna. Och då tar man, om man tar, jag är muslim själv liksom, och då tänker jag att så mycket som min grupp ändå får utstå, att vi bara klumpas ihop liksom, att det finns två grejer vi står för och det är allt och alla precis på samma sätt. Det tror jag också är ganska vanligt. Jag tror att när samhället eller när normerna börjar känna sig hotade av någonting, så är det här liksom responsen, att klumpa ihop alla och sätta dem i samma fack. Och sen tänker jag också det här du nämnde med stora och små frågor. Jag tror inte folk förstår att även om vi skulle ändra lagarna så att de blir väldigt jämlika, så har vi fortfarande inte ändrat tankesättet. Så att vi skulle ju kunna ändra lagarna så att alla får lika lön, men det betyder ju inte att kvinnan värderas högre. Det betyder ju inte att transpersoner värderas högre. Så därför är det